Jag har som överskrift fikonträdet, ett tidstecken. Och vi läser från Matteus 24, vers 29. Strax efter de dagarnas nöd, det är ju den sista nöden och det vi kallar vedermödan, skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen och himlens krafter skall skakas. Då skall människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Ja, det var ju på himlens moln som han for upp och han skulle komma tillbaka på samma sätt, sa änglarna. Med starkt basunljud, det är sista sjunde basunen som ljuder, skall han sända ut sina änglar och det ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Och det utvalda är det, alla på nyttfödda, alla frälsta. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen, säger jag er. Detta släkt eller denna generation ska inte dö förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå. Ja, det står i psalm 102 att de ska bytas ut som en klädnad. Men mina ord ska aldrig förgå, sa Jesus. Han räknar upp många mer tidstecken där innan de här verserna också. Fikonträdet. Ja, första gången det nämns, det är ju när Adam och Eva försökte skyla sig med fikonlöv. En symbol för självrättfärdighet eller religion, död religion, yttre verk istället för inre liv, kan man säga. Men löv vissnar och faller av. Och Gud gav dem kläder av skinn, som vi vet, från ett dödat djur. Det krävs att någon dör, ett ställföreträdande offer för att skyla orättfärdigheten och sona synden. Här kom ju löftet om Messias. Jesaja 64, vers 6. Vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. Djuroffren i det gamla förbundet, det var ju en tillfällig förlåtelse. Tillfälliga kläder, så att säga. Gud hade en bättre lösning. Han utgav sin enfödde son för att utplåna synden för alltid och öppna vägen till livets träd, alltså till frälsning och livsgemenskap med Gud för var och en som tror på honom. Blod måste utgjutas och döden måste besegras. Och det kunde bara han göra som själv var syndfri, Jesus Guds son. Fikonträdet i Bibeln symboliserar trygghet. Det ser vi när vi läser sammanhangen där det nämns. Trygghet under Guds beskydd. Frid och ro. Vila. Men också läkedom i Jesaja 38. Mika profeterade. Vi läser kapitel 4 från vers 1. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är, alltså Sions berg, ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna, och alla folk ska strömma dit. Och vers 4. Var och en ska sitta under sitt vinträd och under sitt fikonträd utan fruktan. Ty så har Herren Sebaots mun talat. Det låter underbart det. Och man fick en försmak på kung Salomos tid. Det står i första Konungaboken 4:24. Han hade fred på alla sidor runt omkring, så att Juda och Israel bodde i trygghet, var och en under sin vinstock och sitt fikonträd, från Dan ända till Beersheba, så länge Salomo levde. Senare lät Gud fikonträdet bli en symbol för Israel. Vi läser Hosea 9, vers 10. Som druvor i öknen fann jag Israel. Jag såg era fäder som förstlingsfrukter på ett fikonträd, då det börjar bära frukt. Och när man läser om fikonträdet då får man veta att det är den söta och bästa frukten, alltså finaste fikonen, de första som mognar. Och detta beskrev alltså när de höll sig troget till Herren sin Gud. Men de gick till Baal Peor och invigde sig åt skammens gud. Och det blev vidriga, lika den de älskade, profeterar Mika. Vad hände i Baal Peor? Ja, det var där Bileam, som jag tror jag var förra gången här som jag tog upp Bileam, som älskar pengar, mammon, Baal. Och lärde kungen i Moab hur han skulle locka och fresta Israels folk till avgudadyrkan. Det står ju tydligt och klart i första Timoteusbrevet, ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. Skammens gud, ja, det man borde skämmas för, var det som man istället försvarade, synden som man försvarade och till och med upphöjde. Baal Peor, det betyder öppningens herre, påminner, tycker jag, lite om det man ibland hör om när kristna talar om portaler. Det kallas ibland för New Age-kristendom, alltså en falsk kristendom som öppnar för okulta krafter. Vers 3. De ska inte få bo i Herrens land. Herrens land är Israel. Efraim måste vända tillbaka till Egypten. Och i Assyrien ska de tvingas äta oren mat. Profetiskt vet vi att Egypten står för världen och för syndens slaveri. De var slavar där. En del av judarna senare fördes som slavar till Egypten och andra till Assyrien. Buden om ren och oren mat i lagen, det var ju förebilder på den andliga maten. Och de hade tagit in Assyriens orena eller okulta andlighet. Och nu blev de bortvisade till Assyrien. Gud utlämnar till begären, eller priser som det stod i gamla översättningen. Och faktum är ju att det kan vara det bästa sättet för oss människor för att vända om till honom. För då är inte synden lika rolig längre. Den är inte rolig alls när konsekvenserna kommer. Jag tänker på receptiv ekumenik när jag läser detta. Var ska det leda? När kristna ska lära och påverkas av andra religioner och trosuppfattningar. För det är vad det innebär. Vad händer när Gud utlämnar? Och samma när kyrkan vill vara som världen. Kristna vill vara som världen. Tar in världens ande. Man blir mer och mer lik världen. Man blir lik den man älskar, säger ordet. Och hela den här världen är i den ondes våld, säger Bibeln. Och den onde vet hur han ska fresta för att byta ut en gudstro till en falsk religionsblandning. Han vet också hur han ska fresta till girighet, till maktlystnad, maktbegär, sexuella synder, ärelystnad och så vidare. Människan kan bli så förblindad, säger Bibeln, eller är så förblindad av den här världen eller tidsålderns Gud så att man inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet. Skriver Paulus i andra Korinthierbrevet 4. I grundtexten beskrivs det förblindade i intellekt och sinne. Omslutna med rök. Som av en rökridå. Upphöjda i egot med inbildningar. Man upphöjer jaget med stolthet. Det är olika ord där. Olika former av samma ord. Rök, alltså i negativ betydelse, står profetiskt eller symboliskt för högmod och stolthet och egoism. Precis som det står i Uppenbarelseboken 9:2. Det kom rök ur avgrundens brunn. Och jag tänker på flera profetiska drömmar jag tror ligger på hemsidan på Uppenbarelse och profetia. Som flera har haft där det ingick rök. Fikonträdet, det kallas ibland för löftenas träd. Ja, det var ju i det judiska folket i Israel som Messias föddes. Det var där allt hände. Så berättar Jesus en liknelse i Lukas 13 från vers 6. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Och han kom för att se om det fanns frukt på det. Men han fann ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare: i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men inte hittat någon. Hugg ner det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarar honom: herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Annars ska du hugga ner det. Och ett fikonträd utan fikon, det var helt värdelöst. Det tog plats och sög ut kraft ur jorden till ingen nytta. Ägaren är fadern. Jesus är trädgårdsmästaren som medlar, som manar gott och ber. Det är inte så att fadern och sonen har olika inställning. Det finns de som försöker påstå att gamla testamentets Gud är dömande och hård och sträng. Och Jesus är snäll i Nya testamentet, är snäll och förlåtande, ungefär så. Det är en totalt falsk gudsbild. Fadern och sonen är ett, Gud är densamme i evighet, förändras inte. Men jag läser det så här, att fadern säger här det som rättvisan kräver med trädet. Men han låter ofta nåd gå före rätt, och det uttrycker Jesus här. För det här är Guds hjärta. Han gör allt för att vi ska komma till honom, komma tillbaka till honom. Och han väntar. Låt oss ge lite tid till. Låt oss ge mer tid. Klagovisorna 3:21. Detta tar jag till hjärtat. Därför har jag hopp. Herrens nåd är det att inte ute med oss. Det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Och utan Guds nåd hade det varit ute med Israel. Men det hade också varit ute med oss allihop. Gud hade placerat Israel som sitt eget folk i den bästa jordmånen. Jesus själv hade kommit till sitt eget, kallat till omvändelse i 3 år. Alla profetiska tecken fanns som bevis för att Jesus är Messias, den levande Gudens son. Det fanns judar som tog emot Jesus, en kvarleva, en rest, som Paulus beskriver i Romarbrevet 11. Men de andliga ledarna och makthavarna i Israel, de var hans värsta motståndare. Låt mig gräva omkring det, sa Jesus, sa trädgårdsmästaren. Låt mig gå djupare i jorden. Eller det jordiska behöver skakas om, så att nåden och sanningen kan få ingång. Det behövs förnyelse, för här är trångt och stängt och unket. Och så händer något som gör att vi tappar kontrollen för att lära oss att lita på Gud. Och Jesus fortsatte att undervisa för att väcka, uppmuntra, mana, varna. Och kanske var det utifrån den här liknelsen om det fruktlösa fikonträdet som han fick frågan senare i vers 22 i Lukas 13. På sin väg till Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. Någon frågade honom: herre, är det bara få som blir frälsta? Han sa till dem: kämpa för att komma in genom den trånga porten. Kämpa, på grekiska ordet, det betyder att arbeta ihärdigt. Det beskrivs som en brottningskamp, som att kämpa mot en motståndare. Och den värsta motståndaren ibland, det kanske är vårt eget kött, den gamla människan så att säga, den gamla Adam som vi uttrycker det. Kämpa för att komma in genom trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in, men inte kunna det. När husets herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar och säger: herre, öppna för oss. Då ska han svara er, jag vet inte varifrån ni är. Då ska ni säga, vi åt och drack när du var med och du undervisade på våra gator. Och på samma sätt kan man gå i kyrkan och bekänna sig som kristen. År ut och år in utan att verkligen känna Jesus. Utan att ha en levande tro. Men han ska svara er, jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet. Eller alla ni som lär ut orättfärdighet, adikia. På grekiska betyder att få något på ett oärligt sätt. Att förlita sig på något annat än Jesu rättfärdighet genom tro. Man kanske förlitar sig på att göra gott, på laggärningar, en falsk godhetsreligion. Kämpa. Och den kampen, och framförallt bönekampen som det är vi också uppmanade att kämpa för andra människor. Varför är det så svårt att överlåta sig? Varför sån kamp? Ovilja att kapitulera, för jag har egna planer. Och det är kanske den vanligaste orsaken. Rädd för vad andra kommer att säga. Så är det nog för många människor. Nonchalans och ytlighet. Men det är allvar nu. För stolthet kommer inte in genom den trånga porten och får inte plats på den smala vägen. Man kommer inte in där om man vill bevara sitt liv. Och bevara allt i sitt liv. Kom ihåg liknelserna i Matteus 13, vers 44. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger. Och köper den åkern. Han förstod värdet. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer hälften, allt. Och han äger och köper den. Och vad kostar den? Allt. Och jämförs med Jesus är allt det andra inget värt. Jag vet att det finns en annan tolkning. Där man säger att köpmannen eller den som sökte efter skatt är Jesus. Som lämnade allt för att rädda oss. Ja. Det kanske också går att läsa det så, se det så. Men det blir ju samma från vår sida. Om Jesus har gett allt, ska inte vi ge honom allt? När Jesus undervisade om att beräkna kostnaden för sina lärjungar sa han: på samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår eller separerar sig från allt han äger. Överlåtelse. Gud tar hand om allt i rätt tid och på sitt sätt i våra liv. Men omvändelsen behöver ske med hela hjärtat. Med inställningen och beslutet att överlåta allt till Jesus. Hela mitt liv, hela min framtid, allt. För vi är köpta. Du är köpt. Priset är betalat av den som älskar dig med en evig kärlek. Och ger evigt liv. Han gräver omkring trädet. Om Gud leder genom omständigheter som skakar om, då får vi lita på att han vet vad som är bäst. Han har allt i sin hand. Johannes döparen hade predikat tidigare i Israel, Matteus 3:7. Men när han såg att många fariser och sadduceer kom för att bli döpta av honom, sa han till dem: ni huggormsyngel. Det är skarpa ord. Djävulens barn med andra ord, va? Ormens avföda. Vem har fått er att tro att ni kan undfly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga till er själva: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Det kan ju vara stenar, men det kan också vara människor som inte var ättlingar till Abraham, så att säga. Det kanske var hedningar som fanns där, som Johannes syftar på. Redan när yxan satt till roten på träden, varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Och Johannes syftade inte på den yttersta domen här. Det gällde en nära framtid för det religiösa hyckleriet. Låt mig gödsla. Låt mig ge näring. Ordet är gödsel, dynga eller djurskit. Det luktar illa. Det kanske inte är något trevligt arbete för en trädgårdsmästare, men det är nödvändigt. Gödsel tror jag kan stå både för uppmuntran och prövningar som gör oss mer fruktsamma för Guds rike. Det kan ju finnas sånt som vi tycker andligt, men som inte Gud tycker andligt. För ungefär 13 år sedan var Janne och jag arbetslösa efter att man la ner Bohuslänsmissionen på grund av omorganisation i pingströrelsen. Gud började leda oss i en annan riktning, att predika på ledig tid och att arbeta, ta vanligt arbete som vår försörjning för uppehället. Och vi hade evangeliserat i många år. Vi ser oss inte själva som utpräglade evangelister, men det ingår ju i tjänsten och det är ju fantastiskt att få göra. Få vittna om Jesus på alla möjliga sätt. Alla år som vi fick tjäna Gud på heltid, så att säga. Och jag tyckte att det var det då som jag verkligen längtade efter och brann för. Evangelisera. Gud ledde en helt annan väg. Det var nämligen så att jag hade en plan. Om ni inte tycker jag förut att jag är korkad, så kanske ni tycker det nu. För jag tänkte som så. Snart kommer jag in i Arbetsförmedlingens fas 3. Då får man plocka skräp ute. Det var min plan. Ja, varför inte? Man får vara utomhus. Jag kan höra på bibelappen. Jag kanske får lite samtal med människor. Jag kan ha lite traktat i fickan. Det var min plan. Men Gud ledde en annan väg. Och jag förstod ingenting. Och jag diskuterade, som jag alltid gör överallt. Men i bilen när jag kör så pratar jag alltid med Gud högt. Det är alltid så. Och jag sa med Jesus, det är en eld som rinner i mitt hjärta, men du kan inte låta den elden slockna. Men det var precis det som hände. Fikon får inte skakas ner, kan man läsa om. Fallfrukt blir oätlig. De måste plockas ett och ett. Jag vill ut och valisera. Men Gud ledde mig på en smal och enslig och lång väg. För att nå och vinna en människa för Jesus, för Guds rike. Och sen få vittna för många fler. Det var Guds plan. Om Gud leder på en väg som inte vi tycker om, får vi lita på att han vet bäst. Vinodling och fikonträd. Vingård och fikonträd, det står ofta tillsammans. Det var ganska vanligt att man satte ett fikonträd i sin vingård. Det var bästa jordmånen och den fick den bästa omvårdnaden. Fikonträdet då. Ett annat exempel. Det var en kvinna som ville ha förbön en gång, en hel del år sedan. Hon kände sig väldigt tom och oandlig, tyckte hon, och tyckte livet var jobbigt. Och jag bad för henne. Och när jag bad, då såg jag en tydlig syn, en bild. Jag såg en beskuren planta, och den såg ganska tanig ut, som en beskuren planta kan göra. Men det var ingen tvekan om vad Gud höll på med. Han höll på att rensa sin planta för att den, eller hon då, skulle bära mer frukt. Jesus säger i Johannes 15: jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Och jag tänker på många nyfrälsta. Det är många, inte alla, men det är många som har stora visioner när man är nyfrälst. Och man ska vinna hela världen för Jesus. Och jag säger inte att Gud inte använder det, för det gör han. Men det kommer en tid när tron prövas. Och vi tycker att något dör ner, kanske allt dör ner. Vad händer? Ja, i våran iver så kan motiven vara blandade. Det kan vara en kötslig nitälskan. Jag vill så mycket. Och Gud behöver rena motiven. Men det som är Guds verk, det kommer aldrig att dö. Det kommer alltid att uppstå igen i kraft. Och ibland behöver trädgårdsmästaren gräva djupare och gödsla eller beskära. Fikonträdet stod i Guds vingård. Israel har en speciell plats i Guds plan. Men hur skulle Israel kunna bära frukt om de inte tog emot den ende som kan ge den goda frukten? Jesus sa, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Gud förväntar sig inte att vi ska åstadkomma någon frukt eller producera någon frukt. Men han förväntar sig att vi lever i en relation med Jesus, att frukten kommer naturligt. Vi är bärare av andens frukt, som det heter. Inte producenter genom ansträngningar. Vi bär. I Betfage, en liten by, skickar Jesus två lärjungar för att låna en åsna när han skulle rida in i Jerusalem. Betfage betyder fikonhuset eller det omogna eller tidiga fikonens hus. Sakarias profetia gick i uppfyllelse. Sakaria 9:9. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Ja, en kung brukar ju rida på en häst, det vet vi alla. Men åsnan stod för ödmjukhet och enkelhet såklart. Och den användes också när man kom i fredligt avsikt. Fridsfursten som ger frid och trygghet hade kommit. I Matteus 21 läser vi att Jesus förbannade ett fikonträd. Det låg vid byn Betfage. Och det här trädet, det var lummigt och grönt, fullt med löv, men det bar ingen frukt. Inga fikon. Och genast vissnade fikonträdet, står det. Matteus 21:19. När lärjungarna såg det blev de mycket förvånade och frågade, hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt? Vid ett annat tillfälle sa Jesus i Lukas 11:39. Ni fariseer, rengör utsidan av bägar och fat, men ert inre är fullt av girighet och ondska. Ja, bildligt, sa Jesus, ni är gröna, klädda med fikonlöv utanpå. Men ni bär ingen god frukt. Ni har ett sken av gudsfruktan, men förnekar dess kraft. Och det står i 2 Tim 3:5. Betfage var en prästby som låg vid Oljeberget, nära Betania. Sanhedrin, eller Stora rådet, det var ju Israels högsta politiska och religiösa domstol. Och deras säte var templet i Jerusalem, men också i Betfage enligt en del källor. Jag bodde alltså fullt med rabbiner. Och ett citat från nätet säger, att få åsnan i Betfage var som att säga att Messias gick till högsta domstolen i landet för att få sin kungliga position för juridisk suveränitet godkänd. Att fikonträdet vissnade betydde att hela det religiösa systemet gick till sin undergång på grund av avfallet. Men allt är skrivet som lärdom för oss. Det kan betyda självrättfärdighetens och laggärningarnas undergång. Det religiösa hyckleriets undergång. Den falska ekumenikens undergång. De självutnämnda falska apostlarna och profeternas undergång. Som upphör sig över alla andra. Och kräver att alla ska underordna sig deras auktoritet. Matteus 21:43. Jesus säger, därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Överste prästerna och fariseerna hörde hans liknelser och de förstod att det var om dem han talade. De ville gripa honom, men fruktade för folket, eftersom han ansåg att han var en profet. De hatade Jesus för att han sa sanningen, för de hade ingen kärlek till sanningen. Men de ödmjuka i landet, de hade kärlek till sanningen, och de tog emot Jesus. Johannes 15, vers 23. Den som hatar mig hatar också min fader. Om jag inte bland dem hade gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort, så skulle de inte ha synd. Men nu har de sett dem och har hatat både mig och min fader. Så skulle det ordet uppfyllas som står skrivet i deras lag. De har hatat mig utan anledning, eller utan orsak. Det är ett citat också från psalm 69:5. Och längre fram i Lukas 13, som vi läste från innan, gråter Jesus över Jerusalem. Vers 34. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Se, ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger er, ni kommer att se mig först när ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Det intressanta är att det var de orden som Jesu lärjungar och folkmassan ropade när Jesus red in på åsnan i Jerusalem. Han red från Betfage in i Jerusalem. Då ropade man, Hosianna, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Ert hus, säger Jesus, det hade varit Guds hus, han syftar på templet. Men Guds härlighet, Jesus, hade tvingats att överge det. Han var inte välkommen där. Men ni, prästerskap, skriftlärde, fariser, saduker och allt av ledarskap i Israels ledare och lärare och Israel som folk, när ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn, först då ska ni få se mig, Messias, Jesus. Man förlitar sig på templet istället för på Gud. Och i templet, Guds hus, hade man fört in allt möjligt andligt skräp och avgudadyrkan. Och Israel blev bildligt talat avhugget, nedhugget. År 70, som vi vet, uppfylldes profetian om templet och Jerusalems förstöring och judarnas förskingring. Templet förstördes 9 av. Det är början på augusti. 400 år tidigare hade Salomos tempel förstörts 9 av. Alla judar känner till det datumet i den judiska kalendern. Judarnas sorgligaste dag. Och det är mycket annat som har hänt 9 av. Gud hade sagt till Mose, 5 Mosebok 28:68. Och Herren skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, på den väg om vilken jag sa till dig, du ska inte se den mer. Där ska ni bjuda ut er till salu som slavar och slavinnor åt era fiender, men ingen skall vilja köpa. Efter år 70 fördes judar till kuststäderna för att sälja sig till Egypten. Men det berättas att de blev så många, 98 000. Så ingen ville köpa. Mika bok 3 och vers 9. Hör då detta, ni hövdingar över Jakobs hus, ni första över Israels hus. Ni avskyr det som är rätt, och allt som är rakt gör ni krokigt. Ni bygger upp Sion med blod och Jerusalem ondska. Vers 11. Stadens hövdingar dömer för mutor. Prästerna undervisar för betalning och profeterna spår för pengar. Det är inte fel att ha en anställning som förkunnare eller pastor eller vad man är. Men här handlar det ju, förstår vi, att här var det ju pengar som var det centrala. Ändå stöder det sig på Herren och säger, Är inte Herren mitt ibland oss? Olycka ska inte drabba oss. Och det är nästan som man undrar om de nya apostlar och profeterna har de här som förebild idag. De tycks ju älska pengar lika mycket. Därför ska Sion för er skull plöjas upp till en åker. Jerusalem blir en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. Syndens konsekvenser uppfylldes bokstavligt. Att förkasta Messias, Jesus, Guds son, det är en skuld som aldrig går att betala, men som är sonad och förlåten av Jesus själv. För varenda en som vänder om och ångrar och bekänner och tar emot honom. Så spreds judarna ut över jorden. Men alla vakna bibelläsare visste att Gud kommer att samla dem tillbaka igen till sitt land Israel i kommande generationer. Och landet låg öde nästan 2000 år. Torrt som en öken. Som Guds profeter hade förutsagt. Tills judarna började återvända och fick sitt land tillbaka år 1948. Och samlandet till Israel pågår ju faktiskt fortfarande. Och det finns tecken på att kvisten börjar mjukna andligt. Även om folket i stort fortfarande vill vara som alla andra. Jag behöver inte räkna upp allt som finns i Israel. Men Gud är trofast och han håller sina löften. Hesekiel 36 från vers 24. Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag skall stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Alltså ett mjukt och känsligt hjärta. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder. Och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Vilken profetia. Och det händer i vår tid. Det kan vi åka och se med egna ögon. Och det här kan vi hälsa till alla som förbannar Israel. Och särskilt kristna som förhäver sig och lögnaktigt kallar Israel för en apartheidstat. Trots Paulus skarpa och allvarliga varningar i Romarbrevet 11. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut. När saven börjar rinna till. När sanningen och livet börjar få ingång. När stenhjärtan börjar mjukna och vill höra om Jesus, Yeshua. Och Mika 4:2 till sist. Ja, många folk ska gå iväg och säga, kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord, från Jerusalem. Det är inte bara den andliga bilden Sion, Guds församling, Guds folk i sin helhet över jorden. Det är bokstavligen Sion. Idag går bokstavligen evangeliet ut. Från Sion i Jerusalem. Av Jesus troende messianska judar. Det uppfylls idag. Nu. Judarna samlas. Och Israel bromstar igen. Då vet vi att den här tidsåldern slut. Och Jesu återkomst närmar sig. Och fikonträdet det kommer att bära frukt. För det har Gud sagt. Amen.